Den här frågan om vad händer med de som inte har hört evangeliet, det är en av de vanligaste frågorna som människor som inte är kristna ställer. Den och ondskans problem kommer väldigt ofta upp. Hur går det för de som aldrig får höra evangeliet? Underförstått är det ofta, kommer de människorna så att säga automatiskt att förlora det eftersom de inte har hört evangeliet? Blir de fördömda för att de inte har tagit emot något som de inte visste om att man kunde ta emot? Också för den som är kristen så blir ju den här frågan brännande. Hurdan är Gud egentligen? Därför det handlar ju om gudsbilden och vem Gud är. Är han nyckfull? Är han godtycklig i sitt handlande med människor? Är han orättvis? Hurdan är Gud? Är han en Gud som man kan få trösta på och lita på? Så på ett sätt är detta en viktig fråga för den som är kristen också. Det jag vill börja med att göra här då, det är att ta upp fakta i målet. 8 punkter om vad Bibeln säger. 8 påståenden som Bibeln gör som är relevanta för den här frågan. Och sen utifrån det bibliska faktamaterialet, så kan vi försöka ta ställning till den här frågan. Så, fakta i målet. De kommer upp här på vägen. Det första som Bibeln säger är att kristendomen är sanningen i bestämd form. Kristendomen är sanningen i bestämd form. Bibeln är mycket negativ till andra religioner. Inte för att de i och sig är annorlunda eller har uppstått i andra kulturer, utan helt enkelt för att de inte är sanna. De stämmer inte med hur saker och ting och med hur Gud egentligen är. Sanningen är en. Och om Gud finns, så är han på ett visst bestämt sätt. Människan är i så fall i ett visst förhållande till honom och så vidare. Därför kan de olika religionerna inte vara sanna allihopa, eftersom de påstår varandra motsägande saker. Så egentligen är det inte så märkligt detta som Bibeln påstår, att kristendomen är sanningen. Jag kan läsa ett exempel på hur Gamla Testamentet ser på andra religioner. Ett ställe från Jeremia, det 10:e kapitlet. Där står det så här: ty vad folken predikar är fåfängliga avgudar. Se, av ett stycke trä från skogen hugger man ut den, och konstnärens händer yxar till den. Med silver och guld pryder man dem och fäster dem med spikar och hammare för att de inte ska falla omkull. Lika fågelskrämmor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem, till de kan inte gå. Så frukta då inte för dem, till de kan inte göra något ont och inte heller något gott. Så fortsätter det längre ner: men Herren är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung. De gudar som inte har gjort himmel och jord, de ska utrotas från jorden och ej förfinnas under himlen. Och det som kommer fram här är ju att folkens gudar, folken runt omkring Israel, de var inga verkliga gudar, de var tillverkade av människorna. Därför kunde de inte tala och gå. De hade inte gjort himmel och jord, och därför var de inte verkliga gudar. Och det är ju kriteriet på vem som är Gud. Det är han som har skapat allt det som finns. Det kan ju finnas delar av sanning i andra religioner. Det måste man säga. En religion kan ju till exempel säga att det finns mer än den materiella världen. Till exempel att det finns en osynlig värld. I så fall säger ju den religionen någonting som är sant. Eller en religion kan säga att människans förhållande till det gudomliga är brutet och så vidare. Så det kan finnas sanningar i en annan religion. Men de är oftast insatta i ett felaktigt sammanhang. De är ofta feltolkade eller förvrängda. Man kan tänka på Paulus i Apostlagärningarna. När han var i Aten så kunde han anknyta till grekernas religion när han skulle tala till dem, därför att det fanns korn av sanning. Han tar till exempel upp deras dyrkan av en okänd gud och säger att det är just denna gud som ni dyrkar som en okänd gud som jag har kommit för att berätta om. Men samtidigt så avslutar han sitt tal med att säga att grekerna behöver omvända sig. Alltså deras tro och religion var inte alls tillräckliga för att få en sann kunskap om Gud och om verkligheten, och inte heller för att bli frälsta. Så det fanns ett stråk av sanning, men det fanns också mycket som var felaktigt. För att få en sann kunskap och för att få frälsning, så behövde de omvända sig till Bibelns Gud. Ja, det var det första. Kristendomen är sanningen. Det andra är att alla människor har ansvar och har kunskap. ansvar för. Människan är skapad till Guds avbild. Och det innebär mycket, bland annat att hon är ansvarig inför Gud. För sitt liv, för sina gärningar, för sin kunskap. Det här är en del av människans storhet och höghet. Vi är inte ett intet, utan vi är verkliga personer som Gud tar på så stort allvar att han håller oss ansvariga. Det är en oerhört hög syn på människan och ger en oerhört betydelse åt det mänskliga livet. Ingenting är utan betydelse, eftersom Gud håller oss ansvariga för allt vi gör. Så människan är ansvarig, har ansvar, och hon har också kunskap. Jag sa här innan att kristendomen är sanningen. Men det innebär inte att den som står utan Bibeln, eller som aldrig hört talas om Jesus, är fullständigt utan kunskap. Delar av den sanning som Gud har gett oss i Bibeln finns tillgänglig för alla människor. Och jag tänker här på det som teologer brukar kalla för den allmänna uppenbarelsen. Alltså att Gud har gett sig till känna på ett allmänt sätt så att alla människor kan veta något om honom. Gud har uppenbarat sig i skapelsen. Han har gjort det i universum, så att man i dess storhet och ordning och skönhet kan se någonting av Guds egenskaper, av hans eviga makt och gudomlighet, för att citera Romarbrevet 1. Och alla människor kan också utifrån sig själv som människor, vad de är, och utifrån sitt samvete veta någonting om att man står i skuld inför sin skapare. Så delar av den sanning som vi finner i Bibeln, den har Gud också gett i skapelsen. Det är delar, alltså det rör bara Guds existens och människans skuld, och det rör alltså inte frälsningen. Och det är otydligare och mindre specificerat än i Bibeln, men det är ändå verklig kunskap som är tillgänglig för var och en. Det kan vi finna på många ställen i Bibeln, i Psaltaren 19, i Apostlagärningarna 14 och i Romarbrevet 1 och 2. Talas om detta att Gud är inte utan vittnesbörd, utan man kan se i hans verk vem han är. Så människan har kunskap och är utan ursäkt om hon utifrån detta inte har börjat söka Gud. Den här allmänna uppenbarelsen, den säger ingenting om frälsningen i Kristus, men den är tillräcklig för att vi ska ha anledning att börja söka Gud. Och vi har ett ansvar inför Gud vad vi har gjort med den här kunskapen. Det tredje är att alla människor har syndat och är separerade från Gud. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud, säger Paulus i Romarbrevet 3. Ja, i vissa situationer blir man väldigt populär. Det är inte alltid. Ja, alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud, skriver Paulus i Romarbrevet 3. Och han argumenterar alltså att ingen människa har levt upp till den kunskap man har. Ingen människa har levt upp till det ljus man har. De människor som bara har den allmänna uppenbarelsen, de har inte tagit vara på den kunskapen om Gud som de har där. Och vi som har både den allmänna uppenbarelsen i naturen och som har Bibeln, den särskilda uppenbarelsen, vi har också brutit mot det vi vet. Därför står hela människosläktet under Guds dom. Ingen människa efter syndafallet, märkväl, efter syndafallet har levt upp till Guds standard. Och det är en viktig poäng här. Det finns inga oskyldiga människor. Ibland när vi tänker på det här, hur går det för dem som aldrig har hört evangeliet, så tänker vi på dem som oskyldiga stackars människor. Men det är de inte. De är precis som vi, nämligen skyldiga till att medvetet ha brutit gemenskapen mot Gud och brutit mot det som de visste var rätt. De är oskyldiga till att de inte har hört talas om Jesus. Det är ett område där de är oskyldiga, men de är skyldiga på många andra områden. Alla människor har syndat. Det fjärde, Gud vill att alla ska bli frälsta. Trots att människan har vandrat bort ifrån Gud, så har inte Gud vandrat bort ifrån människan. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, säger Paulus i 1 Timoteusbrevet 2 och 4. Samma sak säger Petrus i 2 Petrusbrevet 3 och 9. Och i Gamla testamentet så kan vi läsa i Hesekiels bok, det 18 kapitlet, så här om Guds inställning till människan. Menar du att jag har lust till den ogudaktiges död, säger Herren, och inte snarare till att han vänder om sin väg och får leva? Och längre fram, jag har ju ingen lust till någons död, säger Herren. Omvänd er därför, så får ni leva. Alltså Gud vill att alla ska bli frälsta. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan han vill att alla ska omvända sig och få liv. Gud är inte avigt inställd till människan, inte till någon människa, utan han vill rädda alla människor undan det fördärv som han själv är oskyldig till. Och därför har han öppnat vägen tillbaka för varje människa. Jesus har försonat hela världen med sig, varje människas skuld, står det i 1 Johannes 2:2. Så från Guds sida finns det inget problem för någon människa, utan problemet ligger som vanligt på människans sida. För det femte, Jesus är den enda vägen till Gud. Och här har vi en sån här solklar punkt i Bibeln. Det är bara genom Jesus som människan kan komma tillbaka till gemenskap med Gud. Och det finns poängterat på många ställen. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Det finns bara en väg till Fadern, det är genom Jesus. Petrus säger att det finns inget annat namn givet under himlen genom vilket vi kan bli frälsta. Så det finns bara ett namn man kan bli frälst genom, och det är Jesu namn. Paulus säger, det finns bara en medlare mellan Gud och människan, bara en som kan återställa relationen, och det är människan, Kristus Jesus. Och det finns bara en grund på vilken vi kan bygga, säger Paulus. Det finns bara en grund, och den är redan lagd, nämligen i Jesus Kristus. Så ingen människa kan bli frälst genom att leva ett förträffligt liv eller genom att vara ärlig och uppriktig och så vidare, eftersom ingen är det. Det finns ingen annan väg till frälsning än den som Jesus har öppnat. Och här säger Bibeln tydligt att den som medvetet och definitivt säger nej till Jesus, han har därmed stängt den enda dörren till frälsning som finns. Om man medvetet och definitivt säger nej till Jesus, så har man stängt den enda dörren till frälsning som finns. Och i så fall blir man fördömd. Ja, i verkligheten fördömer man ju sig själv genom att göra så. Men det gäller de som medvetet har sagt nej, inte de som inte har hört talas om Jesus. Jesus är den enda vägen till Gud. För det sjätte, förkunnelsen av evangeliet är det medel som Gud har valt för att föra människor till Kristus och tillbaka till livet. Förkunnelsen av evangeliet är Guds medel. Så vägen tillbaka till Gud är öppnad genom Jesus. Och Gud har nu gett sitt folk, oss, i uppdrag att förkunna evangelium för allt skapat. Gud har valt att använda människor och mänskliga medel för att göra frälsningen känd. Och det här är en viktig punkt, att frälsningen erbjuds genom förkunnelsen av evangelium. Det finns ett intressant exempel på det i Apostlagärningarna 10. Det berättas om Cornelius. Han beskrivs med de här orden att han var en gudfruktig man. Han var en man som bad ständigt, han var from, han gav allmosor och han hörde till judarnas synagoga. Men han blev inte frälst trots att han hade alla de kvaliteter, trots att han gjorde allt detta. Utan han blev frälst först sedan Petrus hade kommit dit och förkunnat evangeliet om Kristus och Cornelius hade satt att tro till det. Där kan vi se vilken betydelse förkunnelsen av evangeliet har. Att jag tar upp just det här med Cornelius, det är att det ofta används för att visa att man kan vara frälst utan att känna till det här om Jesus, eftersom Cornelius beskrivs så positivt först. Men om man läser det i hela sitt sammanhang, så visar det sig att Cornelius blir inte frälst förrän han har hört evangeliet. Vi kan lägga märke till här att Gud har bundit oss vid förkunnelsen av evangeliet. Så att vi får inte börja tänka på ett sätt som undergräver vikten av att alla människor ska nås av förkunnelsen om Kristus. Men Gud har inte bundit sig själv på något absolut sätt. Han är fri att nå människor på andra sätt. Alltså denna punkt om förkunnelsen av evangeliet, den gäller oss på ett generellt sätt, men inte Gud på ett absolut sätt. Alltså Gud kan ju om han vill nå människor på andra sätt, men han har bundit oss till det. För det sjunde, den som söker, Gud har lovat att den som söker också ska finna. Det finns flera löften i Gamla testamentet, och Jesus säger det, att den som söker ska finna. Den som ber ska få, den som knackar på, för honom ska det öppnas. Så den Gud som har försonat varje människa med sig själv, han har också givit löfte om att den som söker honom också ska få lov att finna honom. Så från Guds sida finns det återigen inga hinder. Han har inte talat om här exakt hur den personen ska finna honom, men han har lovat att den som söker ska finna. Den sista punkten här, det är att Gud dömer rättvist. Gud kommer att ställa varje människa till svars, men denna dom kommer att vara absolut rättvis. Skulle han som är hela jordens domare inte göra vad rätt är, står det i Första Mosebok 18. Ingen kommer i den domen att känna sig förfördelad, orättvist behandlad, eller tycka att det fanns omständigheter som inte beaktades tillräckligt. Alla, också de som har blivit fördömda, kommer att erkänna att Guds dom var riktig. Ingen kommer att ha något att invända. Eftersom Gud är oändlig kommer han att på ett fullkomligt sätt ta hänsyn till alla relevanta faktorer. Bibeln poängterar här också att ansvaret står i proportion till de möjligheter och den kunskap man har haft. Vårt ansvar står i proportion till våra möjligheter. Lukas 12:47-48. Det är en liknelse där Jesus säger: den tjänare som vet vad hans herre vill, men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket, och den som har anförtrott mycket ska få svara för desto mer. Här är en biblisk princip. Vårt ansvar står i förhållande till våra möjligheter och vår kunskap. Så det blir en absolut rättvis dom. Och lägg märke till här att ingen blir dömd eller fördömd för att de inte har hört talas om Jesus. Det har jag nämnt innan. Det är ett oskyldigt område i människors liv om man inte har gjort det. Om man inte själv så att det har dragit sig undan. Blir någon fördömd så blir det av andra orsaker. Inte för att man inte har haft någon möjlighet att höra. Det blir av orsaker som människan själv är skyldig till. Som jag förstår Bibeln, så är detta de flesta av de relevanta fakta som vi har. Det är möjligt att det finns fler, men åtminstone har vi med dessa. Och jag tycker det är viktigt att när vi ska dra slutsatser för hur det går för de som aldrig har hört evangeliet, så får de slutsatserna inte motsäga någon av dessa fakta. Eller om det finns andra relevanta fakta, inte de heller, om jag har missat några. Om vår slutsats motsäger något av detta, så tror jag att den är felaktig. Ja, då är frågan: vad kan vi dra för slutsats utifrån det här materialet? Ja, den slutsats som jag tror är den riktigaste utifrån det bibliska faktamaterialet, det är att vi faktiskt inte kan veta hur det går. Alltså att det är ett område där vi bör vara agnostiker. Alltså där vi inte har det fulla svaret. Därför att faktamaterialet inte är tillräckligt detaljerat. Och eftersom det inte är så detaljerat, så får vi avhålla oss från att ge ett fullständigt omdöme tills vi har fler fakta. Gud har helt enkelt inte talat om på ett fullständigt sätt hur det går för de som inte har hört evangeliet. Jag tror alltså att vi på den här frågan får säga det som Moses sa i 5 Mosebok 29. Vad som ännu är fördolt, det hör Herren vår Gud till. Men vad som är uppenbart, det gäller för oss och för våra barn till evig tid. Men detta att vi inte kan ge ett slutgiltigt svar utgör inget problem. För det är inte det att det inte finns ett svar. Visst finns ett svar. Det finns ett gott svar. Det är bara det att vi inte har det ännu. Vi vet det ännu inte, för Gud har inte talat om det. Det som det kan bli problem med, det är ju våra känslor. Eftersom det är så oerhört mycket som står på spel, verkliga levande människor, så skenar ju ofta våra känslor iväg. Och vi börjar oroa oss för hur den Gud egentligen är. Är han rättvis? Är han god? Är han pålitlig egentligen? Men denna reaktion, som vi säkert alla känner igen allihopa, den bygger egentligen på felaktiga premisser. Därför att den reaktionen, den bygger på följande premiss. att vi skulle vara mer rättvisa och barmhärtiga än Gud. Det är ju premissen när vi börjar oroa oss för hur ska det gå för dem som inte har hört. Att vi skulle vara mer rättvisa och barmhärtiga än Gud. Egentligen är det ju tvärtom. Gud är fullkomligt rättvis och oändlig i sin barmhärtighet. Och vår rättvisekänsla och vår patos för barmhärtighet är bara en matt avglans av vem Gud är. Och det egentliga problemet är ju inte hur Gud ska kunna leva upp till vår standard av rättvisa och barmhärtighet, utan hur vi ska kunna leva upp till Guds standard på dessa områden. Gud har inte gett oss ett fullständigt svar på hur det ska gå för de som inte har hört evangeliet, eftersom vi inte behöver veta det. Det är inte nödvändigt för oss att veta det. Vi vet tillräckligt. Vi vet hur man blir frälst. Vi vet att vi har ett uppdrag att låta andra människor få veta det. Och vi vet framförallt hur Gud själv är. Att han är kärleksfull, att han är barmhärtig, att han är rättvis. Och det är det som vi får förtrösta på och ha vår trygghet i. Den Gud som älskar världen så mycket att han gett den sin enda son, han kommer inte att göra oss besvikna den dagen vi ser svaret på hur det går för de som inte har hört evangeliet. Detta är också Jesu attityd. Han får den här frågan i Lukas 13. Jesus får i princip den här frågan i Lukas 13, 23 och 24. Och jag menar att Jesus har just den här attityden, att det är ett svar som vi inte behöver ha. Det står så här. Någon frågade Jesus: Herre, är det bara några få som blir räddade? Jesus sa till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er, många ska försöka ta sig in, men inte lyckas. Alltså, de frågar: är det bara få som blir frälsta? Och Jesus svarar inte genom att säga ja eller nej eller specificera antalet. Därför att det är inte den viktigaste frågan. Det är inte det de behöver veta. Utan han vänder det till en utmaning mot dem. Att de behöver istället ta på allvar denna fråga. De behöver ta på allvar den kunskap de har. De behöver ta på allvar sitt förhållande till Gud. Och själva ta emot den frälsning som Gud vill ge dem. Och jag tror att samma sak gäller för oss. Att vi behöver, istället för att koncentrera oss för mycket på denna fråga, istället koncentrera oss på det vi vet, nämligen hur man blir frälst och själv tar emot den frälsningen. Och sen vara med att leva för Guds sanning så att fler människor kan få ta del av den. Jag tror att detta är vad man kan säga utifrån Bibeln. Man kan inte säga mer, men det är fullt tillräckligt. Vi vet inte hur Gud kommer att göra, men vi vet vem Gud är. Det är svar. Vi vet inte hur Gud kommer att göra, men vi vet vem Gud är. Det är ett tillräckligt svar. Det är bättre att veta vem Gud är än att veta exakt hur han skulle göra på den här punkten utan att veta vem han var. Det sista jag vill ta upp här, det är en avdelning som jag kallat spekulationer. Därför att vi kan ju förstås lämna det Bibeln säger och så själva försöka tänka ut och spekulera lite kring den här frågan. Vad finns det för möjligheter om vi tänker? Och det är ju många kristna som har gjort genom tiderna. Och det är ju inget fel i det. Det kan man gärna göra så länge man är medveten om att det är spekulationer och att det inte att detta är inte någonting som vi kan säga att så är det. Vi kan tänka ut vissa möjligheter. Kanske Gud har något mycket bättre än det vi tänker ut. Så kom ihåg att det här är spekulationer. Jag ska ta upp fem olika tankar som har presenterats här. Det finns säkert fler. Det första här är då en andra chans. Att människan ska få en andra chans. Att alla ska få en chans att ta ställning till Jesus efter döden. Och det är ju då en spekulation som har den styrkan att den tar helt udden av det här problemet. Så går det för de som inte har hört. Ja, då får alla få samma chans efter döden. Svagheten i det här är två. För det första, att den samtidigt tar udden av det här livet helt och hållet. Nämligen att detta livet inte längre spelar någon större roll. Eftersom allting ändå görs om, så att säga, efter döden. Och för det andra, att den saknar bibliskt stöd, menar jag. Bibeln säger nämligen att det är människans lott att en gång dö och sedan dömas. Hebreerbrevet 9. Den säger att vad vi sår i detta livet, det ska vi sen skörda. Galaterbrevet 6. Att människan ska stå till svars för sina gärningar och så vidare. Vi kan tänka på Jesu liknelse om den rike mannen och Lazarus, där deras öde är fixerat i och med att de dör. De som har tänkt utifrån det här med en andra chans, de har ofta hänvisat till 1 Petrusbrevet 3:19 och menat att den versen ger biblisk stöd för det här. Där står det så här, att jag läser från den 18 versen: Kristus själv dog för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och, så kommer det då, så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Då har man sagt att Jesus steg ner i dödsriket, och att andarna då är människor som man predikade för, och att man då kan tänka sig att Jesus skulle fortsätta att predika för människor som dör. Men jag tror att det är en tolkning av den versen som inte håller. De flesta exegeter är ense om att andarna inte syftar på avlidna människor, inte en människors andra, utan att det är onda andar. När det står om när det talas om andar och det syftar på människor och döda människor, så står det alltid specificerat. Alltså det står någonting framför oss som förklarar. När det bara står andar, så syftar det på onda andar. Dessutom finns det två ord för att predika. Det finns ett ord som har innebörden att evangelisera, att erbjuda någon evangeliet. Och det finns ett ord för att bara proklamera någonting. Och det ord som används här, att Jesus predikade för andarna i deras fängelse, det är just detta att proklamera, inte att evangelisera, att erbjuda evangeliet. Så att det som sägs i detta ställe, det är att Jesus när han har blivit korsfäst och dödad, i sin ande steg ner till dödsriket för att proklamera sin seger över ondskan för de onda andarna. Jag tror att det är den rimligaste tolkningen av detta ställe. Så jag menar att det är en teori som inte har något bibliskt stöd, men en andra chans. En andra spekulation är det som man kallar för universalism. Det är en beteckning för den läran att alla ska bli frälsta. Alla som har hört, oavsett hur de har förhållit sig till evangeliet, och alla som inte har hört, alla människor, kommer i slutändan att bli frälsta. Vissa har till och med sagt att djävulen i slutändan ska bli frälst, och Regenes hävdade det. Ibland så ser man det så att genom Kristus har frälsningen kommit alla människor till del. Det är bara det att alla ännu inte vet om att de är frälsta. Därför handlar evangelisation inte om i så fall att människor går från död till liv och blir frälst, utan det är bara det att människor får reda på det som varit sant hela tiden. Också detta är en lära som saknar bibliskt stöd, och som jag skulle säga saknar allt bibliskt stöd. Tvärtom talar Bibeln mycket tydligt om att alla människor kommer inte att bli frälsta. Både bland de som har hört evangeliet och bland de som inte har hört kommer att finnas människor som dels blir frälsta och andra människor som går förlorade. Bibeln är glasklar på det, tycker jag, att alla människor blir inte frälsta. Utan det finns, fördömelsen är en verklighet. Både bland de som har hört evangeliet men som då har sagt nej, och också tror jag bland de som inte har hört evangeliet, så är det en möjlighet. Det var två spekulationer som jag hört inte alls delar. Tre till som man kan ha lite mer positiv inställning till, tycker jag. Tredje är då att Gud har gett speciella uppenbarelser. Det är en möjlighet som man måste lämna öppen, att Gud skulle kunna uppenbara sig på olika sätt, genom drömmar, visioner, genom att tala till en människa eller folk direkt och ge dem kunskap om vem han är och ge dem kunskap om vägen till frälsning. Det är en möjlighet som vi måste lämna öppen, att Gud skulle kunna göra det. En fjärde möjlighet här, det är traditioner från de uppenbarelser som Adam och Eva fick och som Noah fick, att de har traderat vidare. För Adam och Eva och för Noah och hans familj till exempel, så fanns det tillräckligt med kunskap för att bli frälst. Gud talade till dem, han uppenbarade sig speciellt för dem, han talade till dem, gav dem löften och så vidare. Så denna kunskap har ju funnits i historien. Den har sen ofta glömts bort, förbränt, förvridit, förtryckt och sådär. Men det skulle ju kunna vara en möjlighet att den har förts vidare i någorlunda oförvanskad form på någon ställe. I en bok som heter Evigheten i deras hjärtan av Don Richardson. Det är en bok som han själv inte har läst, men jag har hört ett referat av den på ett band som Barry Tegan har. Så berättar den här Don Richardson att många primitiva folkreligioner, de har många element som överensstämmer med den bibliska sanningen. Och han nämner 7 element av sanning som ofta kommer igen i primitiva folkreligioner. Alltså inte i hinduism och buddhism, men i naturfolkens religioner. 7 element som är riktiga och som kommer igen där. Att Gud finns, Guds existens, som den enda guden, den högsta guden. Skapelsen, att Gud har skapat världen och människan. Människans fall, för det tredje, människan har brutit gemenskap med Gud. Behovet av offer. Att det har skett en universell flod som en straffdom från Gud. Språkförbistringen. Och erkännandet av att människan behöver ytterligare uppenbarelse och kunskap från Gud. De 7 elementen menar den här författaren att ofta går igen i de religionerna. Det innebär ju att man har inte i för sig kunskap om frälsningen, men man är ju mycket väl förberedd för att ta emot den när man väl får kunskap om den. Och vissa personer har då frågat sig, och däribland den här Don Richardson, om man inte skulle kunna tänka sig att här skulle det kunna finnas tillräckligt med kunskap för frälsning. Därför att här känner man ju till Guds existens, man erkänner människans synd, och man erkänner behovet av att Gud behöver uppenbara sig igen och gripa in för att det ska ställas till rätta igen. Nu har jag själv inte läst den här boken, och därför är jag svårt att bedöma det här, hur viktigt det är. Men kanske är det en möjlighet. Kan diskutera det. Barry Tegan var ganska positiv till den möjligheten. Det sista jag vill ta upp, det är en liknande tanke. Den påminner delvis om den förra, och jag vet inte vad jag ska kalla den, så jag har skrivit, satt upp namnet här på en av dess ivriga förespråkare, en engelsman som heter Sir Norman Anderson, som har skrivit en del om det. Han menar så här att en människa kan genom den allmänna uppenbarelsen, alltså genom det som Gud säger till oss i naturen, i skapelsen, förstå att Gud finns. Människan kan inse sin egen synd och därmed också sitt behov av frälsning. Och kanske också kan då inse otillräckligheten i den egna religionen. Och om en människa utifrån detta ropar till Gud och inte förtröstar på sig själv för sin frälsning, skulle inte Gud då kunna tillräkna en sådan människa Jesu försoningsverk? En sådan person skulle ju genast ta emot evangeliet om hon väl fick höra det. Fördelen med den här teorin är att den gör rättvisa åt det bibliska faktamaterialet. Därför att teorin här säger ju att människan blir frälst genom att erkänna Guds existens, genom att erkänna sin egen synd, genom att inte försöka frälsa sig själv, utan istället förtrösta på Gud för sin frälsning. Så att en människa då också blir frälst genom tro på grund av Kristi försoningsverk, även om de inte känner till Kristi försoningsverk. Detta är den teori som kanske tilltalar mig mest, om jag skulle tänka kring det här, kring de här spekulationerna. Det finns säkert fler spekulationer människor har gjort, men jag ska sluta nu. Jag tror att det här omfattar flera av de vanligaste. Och som avslutning är det då att säga att även om jag nu sa att den här Andersens teori eller spekulation tilltalar mig mest, så säger jag inte alls att det är så. Och jag bygger själv ingenting på det. Jag bara säger att jag ser det som en möjlighet som inte strider mot det som Bibeln säger. Och jag vill upprepa vad jag har sagt tidigare. Vår förtröstan ska inte ligga i någon sån här spekulation som vi har tänkt ut, utan den ska vila på vad vi vet om Gud och vad han har gjort. Att han är kärleksfull och barmhärtig och rättvis. Och därför kan vi då med förtroende överlämna hela den här frågan till honom. Det som man har talat om och som vi kan veta är tillräckligt för att vi med trygghet ska kunna lita på honom också vad det gäller det han inte har talat om för. Och jag vill också säga att sådana här spekulationer får inte undergräva nödvändigheten av mission. Alltså det normala är att en människa blir frälst genom att man får höra förkunnelsen om Kristus och kommer till tro på det. Det är någonting som vi behöver hålla fast vid. Ja, det var några tankar kring det här.